och välkommen till krimkalenderns 24 brott till jul 2022.
Välkommen.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är ju då en julkalender. Det innebär att du får 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vi har ju då ett Instagramkonto som heter, enkelt nog, krimkalendern. Gå in där för att se bilder som har med alla fall att göra.
Mm. Och ni får gärna stötta oss genom att registrera er på vår Patreon-sida. patreon.com/krimkalendern. Då får ni ett bonusavsnitt per månad, de månader vi inte gör ordinarie avsnitt.
Jajamän.
Och just nu finns det 19 avsnitt som ligger och väntar.
Precis, så in och registrera dig och bli månadsgivare. Men idag så är det ju då Jenny som ska berätta ett fall för oss.
Japp. Och idag ska jag faktiskt börja med någonting helt annat än att berätta om dagens fall.
Jaha.
Jag ska nämligen börja med en uppdatering om ett tidigare fall.
Nej, vad spännande.
Ja.
Älskar. Kör.
Det har nämligen hänt saker i det fall jag tog upp i förra året, alltså 2021 års julaftonavsnitt. Det fallet heter Kidnap at Christmas och handlar om Janelle Matthews. Och jag vet inte hur många av er som har lyssnat på det avsnittet.
Jag minns det ju jättetydligt. Jag vet precis vilket det är. När du sa julafton, du behöver inte ens säga så här Kidnap at Christmas. Jag visste precis vilket det var.
Men jag tänker det ändå ett tag sen. Tänkte köra en recap innan jag berättar vad det är som har hänt.
Mm, kör!
Och har ni inte lyssnat på avsnittet och vill göra det först och inte höra det här, så kan ni spola fram ungefär 3,5 minut. Åtminstone blev det 3,5 minut när jag provläste. Men alltså, Janelle Matthews var 12 år gammal när hon försvann från familjens hem i staden Greeley, Colorado i december 1984. Flera misstänkta utreddes, bland annat hennes pappa Jim. Janelle var adopterad och hennes biologiska mamma var en annan misstänkt. Eller i alla fall en person som polisen liksom var intresserad av. Så hon sattes under övervakning ganska länge. 1994, 10 år efter att Janelle hade försvunnit, så dödsförklarades hon. Trots att hennes kropp inte har hittats eller att hon hade hittats levande. Allt med det här fallet är så otroligt tragiskt. Det är liksom både hennes försvinnande och sen hennes pappa blev misstänkt. Han hade liksom en lucka i sin tidsram, eller om man ska säga, som precis när hon försvann.
Så men han var misstänkt väldigt, väldigt länge också, var det inte
han
något
var sånt? Ju, och han var så här, för han hade suttit i bilen just då och kommit hem till deras hus, för hon försvann ju hemifrån. Och bara gått in och ropat hej, hej, och inte liksom gått in i hennes rum eller någonting.
Men så han upptäckte inte att han var borta.
Nej.
På en gång.
Och, nej, men den. När jag kommer hem till mina barn en vanlig vardag, jag kanske också ropar hej, hej. Mm. Och så går jag kanske och lagar mat, eller det är inte alltid jag går in i deras respektive rum. Jag tycker inte att det är jättekonstigt.
Nej, alltså hon är också så pass gammal.
Ja, precis. Men, och han var direkt så här, intervjua mig jättemycket, förhör mig jättemycket, så att vi kommer vidare med det här. Jag tar lögndetektortest, jag gör vad som helst. Och han gjorde det, men ändå så var han fortfarande med på deras lista. Och även liksom, han var det, ska man säga, i staden där han bodde, så var han liksom aldrig riktigt, ska man säga, att
när alla folk tittade på
tittade
honom.
Tittade lite snett, och typ, de visste inte. Han var ju väldigt omtyckt, men ändå. Och det gjorde också att han hann inte riktigt sörja på det sättet liksom. Han hade hela tiden fokus på att bli avskriven själv. Och till slut så slutade det här med att han kraschade totalt. En annan tragisk sak med det här är att Janelles biologiska mamma, som heter Terry Vieira Martinez, hon var 13 år gammal när hon fick Janelle.
13?
13.
Oj, det minns inte att det var så.
Nej, hon var
oj.
Jätteung. Och hade adopterat bort henne och förmodligen inte fått reda på vad hon liksom fick för namn. I alla fall inte efternamn. Så hon hade försökt att hitta henne i 10 år. Hon hade anlitat en privatdetektiv eller någon typ av utredare som till slut hittade Janelles familj. Och för att Terry bodde i en annan delstat, så hon hade liksom inte hört talas om det här. Så att när hon väl fick tag på familjen så skickade hon ett brev.
Och då visste hon inte att hon var kidnappad.
Hon visste inte det. Och det var liksom 10 år, det var när hon hade blivit dödsförklarad. Så det var 10 år efter. Och hon har berättat hur hon har tänkt under alla år. Så här, men nu går hon ut nian och nu går hon ut high school och undrar liksom vad hon har för intressen och... Under all den tiden hade hon varit försvunnen.
Ja, det är så sorgligt. Ja.
Det skulle i alla fall ta ända till 2019 innan Janelle hittades. Och hon hade blivit skjuten i huvudet och typ dumpad i ett stik eller ut med vägen. Men efter det gick det snabbt. För att polisen hade en misstänkt som heter Steven Dana Parker. Han var ungdomspastor i kyrkan som familjen tillhörde. Han avskrevs direkt, men han var en sån här person som ringde polisen hela tiden. Han sa så här, jag har aldrig träffat dem. Jag har aldrig träffat den familjen. Men jag tänkte höra hur det går med utredningen.
Åh nej.
Sån person liksom.
Alltså hur tänker man att man kommer undan med en sån grej? Nej, de kommer absolut inte tycka att det är skumt.
Men han kom ju undan med det väldigt länge. Men det var också det att, jag vet inte varför, men hans exfru berättade nu efter att han hade blivit misstänkt att, för han hade sagt att vi var bortresta. Men nej, de hade rest bort 2 dagar efter att det här hände.
Just det, det var så.
Men
det
vet jag inte varför hon sa inte det från början. Jag vet inte varför, men eller så var hon inte kanske förhörd.
Nej, eller visste inte om att han hade sagt det, eller jag vet inte.
1 år efter att Jonells kvarlevor hade hittats i oktober 2020 åtalades den då 69-åriga Steven för kidnappning och mord. Och rättegången den startade den 14 oktober 2021, alltså precis innan jag började skriva manuset till julaftonsavsnittet. Och då visste inte jag hur det här skulle sluta.
Nej.
Men det slutade med att det vart en sån här hung jury, att juryn kunde inte komma överens, så att rättegången ogiltigt förklarades. Så det var någon typ av, alltså det hängde i luften.
Antiklimax.
Då, liksom. Ja, när julaftonsavsnittet sändes. Och att juryn inte kan komma överens, det bådar inte supergott liksom inför nästa rättegång. Det är ju risk att det händer igen. Men nu har i alla fall den nya rättegången hållits under hösten.
Mm.
Och jag skrev klart det här manuset den 3 november.
Mm.
3 dagar efter att han blev dömd den 31 oktober.
Han blev dömd.
Han fick sin dom 20 år till livstid.
Bra.
Vilket innebär att om han då skulle bli utsläppt efter 20 år, vilket är väldigt ovanligt, men då är jag 91 år gammal.
Ja.
Men vi får väl se hur det blir 2042. Helt enkelt.
Ja. Vi återkommer. När vi har liksom krimkalenderns, vad blir det, 25 år.
Precis.
Så kommer vi med uppdatering.
Men det som är lite skönt i fel ord, men Jonells föräldrar, både biologiska mamma och adoptivföräldrar, lever fortfarande.
Så de fick vara med om det här och se detta ske.
Mm. Ja, och även hennes syster lever också. Det är ändå någon typ av, jag vet inte, att de vet om, de hittar en skyldig liksom.
Ja, man hoppas ju det, att det blir någon slags avslut. Ja. Eller, ja. Mm.
Det är i alla fall bättre än alternativet, tänker jag. Att inte veta.
Ja, och ännu värre om man då, det vet ju inte jag vad deras inställning är, men om man är övertygad om att det är den här människan.
Ja.
Och så blir det en hung jury.
Ja, precis. Det tog ju rätt lång tid från att han häktades första gången till så att han blev dömd till slut. Och det kan ju bero på olika saker, det är rätt vanligt. Men just under den här perioden då som gick, så har ju faktiskt covid härjat. Och apropå covid, så kommer nu min brygga till dagens fall.
Snyggt!
Ja, eller hur? För covid är, som vi alla vet, inte den första pandemin i världshistorien.
Nej.
1968 så utbröt Hongkong-influensan i Kina. Och den spred sig snabbt till Hongkong, därav namnet. Där 500 000 människor dog. Pandemin spreds över hela Asien och sen tog den sig till USA, bland annat via soldater som åkte hem från Vietnamkriget. Så den spreds även i Europa, men framförallt då i Asien och Nordamerika. Och när dagens historia börjar så befinner vi oss i USA just 1968.
Mm.
Barbara Jane Mackel var sjuk. Hon hade feberfrossa, ont i huvudet och i kroppen. Hon hade fått Hongkong-influensan. Hon låg på sitt studentrum på Emory University i Atlanta, Georgia, och mådde pyton. Det var inte så illa att hon behövde uppsöka sjukhus, men alldeles för illa för att hon skulle orka ta hand om sig själv. Barbara ringde sina föräldrar. Det var mitten av december och Barbara skulle ändå åka hem till dem över jul. Kanske kunde hennes mamma komma och hämta henne istället. Den nu 20-åriga Barbara föddes 1948 i Coral Gables i Florida. Hennes mamma hette Jane och hennes pappa Robert. Barbaras pappa arbetade med fastighetsutveckling av något slag och han hade tjänat ihop en stor förmögenhet. Så mamma Jane åkte upp, hjälpte Barbara att packa innan hon hjälpte henne in i bilen. Det var den 16 december. Barbara var väldigt dålig fortfarande, så Jane tänkte att hon skulle ta det lugnt hem. De skulle ta in på ett motell rätt snart så att Barbara kunde sova ut ordentligt innan de fortsatte dagen efter. De hade precis påbörjat sin resa och tog in på motellet Roadway Inn i Decatur, bara ett par mil från Barbaras universitet. Så de åkte alltså inte alls långt innan de stannade.
Nej.
Målet var att vara hemma i Coral Gables i Florida senaste juldagen. Coral Gables ligger rakt söderut från hennes universitet och det är ungefär 90 mil. Så att de skulle ju vara hemma med god marginal även om de tog det superlugnt. Jane och Barbara bestämde sig för att dela ett rum så att Jane skulle kunna se till att Barbara hade det bra. Att hon drack ordentligt med vatten och fick i sig någonting att äta. Jane var ganska trött efter resan och Barbara var såklart sjuk av influensan så de somnade snabbt. Men tidigt på morgonen runt klockan 4 knackade det på dörren. Nyvaken och yrvaken tog sig Jane upp och gläntade på dörren med säkerhetskedjan på. Utanför stod en polisman. Och intill honom såg det ut att stå en polis till. Polismannen berättade för kvinnorna att Barbaras pojkvän, Stuart Hunt Woodward, hade varit med om en trafikolycka. Och Stuart hade bett att få prata med Barbara. Bestört öppnade Jane och Barbara hotellrumsdörren och bjöd in poliserna på rummet. För de behövde ju veta allt. Var Stuart skadad eller hur illa var det? Vad hade hänt? Det positiva var i alla fall att Stuart hade frågat efter Barbara. Det betydde ju att han var vid liv i alla fall.
Just det.
Men Jane och Barbara fick inga svar på sina frågor. För direkt Jane tog av säkerhetskedjan och öppnade dörren på glänt så förändrades scenen helt. Det tog bara en bråkdel sekund för henne att se att det inte alls var poliser som stod utanför deras hotellrum. Mannen som hade liksom pratat med dem hade en polismössa på sig. Men övrigt hade han civila kläder. Polisen som stod intill honom var varken polis eller man. Det såg ut att vara en kvinna. Direkt säkerhetskedjan var av trängde de båda personerna sig in i rummet. De hette Gary Steven Christ och Ruth Iceman Schreier. De kastades över Jane.
Fy vad obehagligt.
Eller hur?
Just det där också, ja. När man är så här, utger sig för att vara en myndighetsperson.
Ja.
Jag blir extra arg på sånt.
Ja, och då öppnar man ju.
Ja!
Snart var Barbaras mamma medvetslös med hjälp av en trasa med kloroform som pressats mot hennes mun och näsa. En munkavle knöts runt hennes mun och hon blev bunden till händer och fötter. Jane lämnades kvar på motellrummet medan Gary och Ruth tvingade ut Barbara till sin väntande bil.
Men att de hade namn på pojkvännen där.
Precis, det här var ju förberett.
Verkligen, uppenbarligen, ja.
Och det var ju också uppenbart att det var just henne de var ute efter.
Ännu obehagligare.
Ja, eller hur? Barbara kände att hon inte hade något val. Hon var ju tvungen att följa med för att förutom att de var i två så hotade de henne med pistol. De knuffade in henne i baksätet på bilen och informerade Barbara om att hon hade blivit kidnappad. De körde 20 miles, vilket är ungefär 3 mil, innan de stannade. Det var fortfarande mörkt ute, men Barbara kunde se att de befann sig i en skog. Hon kunde inte se någon bebyggelse, inga bilar, ingenting. Hon var helt ensam i skogen med två kidnappare. De befann sig på någon slags rastplats. Gary och Ruth spillde ingen tid. De tvingade under vapenhot ut Barbara ur bilen och knuffade henne framåt, in i skogen. De gick en stund innan kidnapparna såg att Barbara stanna. Där, framför fötterna, såg hon någonting hon direkt förstod vad det var. Det var en rektangulär grop. En grav.
Nej, fy vad, åh! Ja. Det här blev bara obehagligare och obehagligare liksom.
I botten av gropen låg en box eller en kista eller låda byggd av fiberglas. På insidans botten runt sidorna var lådan vadderad på något sätt och täckt av ljust tyg. Inuti lådan låg det mat, en ficklampa och vatten. Och vattnet skulle sedan visa sig vara spetsat med sömnmedel.
Mm-hmm. Men alltså, vadå, hur stor är lådan? För jag såg ju såklart framför mig typ en begravningskista. Liksom.
Ja, vet du vad? Du ska få se en bild.
Ja!
Det här är inte en bild över hela, men man kan se att det är rätt trångt där inne. Det är precis att hon får plats, men det är ett foto som ni kommer kunna se på Instagram där man ser hennes huvud.
Fy, obehagligt. Ja. Och där fick jag se henne också. Det gör ju också saker och ting lite mer verkligt när man vet hur folk ser ut.
Ja, eller hur?
Så att in på Instagram, hörni.
Ja, och det finns faktiskt, det finns mycket bilder från det här fallet, så att det är väl värt att titta på det.
Alltså det har jag ju märkt, bara en avstickare när vi pratar om Instagram. Mm. Vi har ju så många fler lyssnare än vad vi har följare på Instagram.
Ja.
Jag vill ju jättegärna se bilderna, ja. Men ja, that's just me.
Ja. Nej, vi rekommenderar absolut bilderna. Gary och Ruth gav Barbara en spruta. Barbara kände direkt hur hon blev dåsig. De såg åt henne att krypa ner i lådan och lägga sig. Lådan var precis tillräckligt lång och bred för att rymma Barbara. Det var som att den var tillverkad just för henne.
Mm.
Barbara fick en skylt att lägga på bröstet. På skylten var det textat kidnapped. och den såg du också på bilden att hon hade en skylt. De skruvade på locket på boxen och fotade Barbara med skylten genom det genomskinliga kistlocket. Mm, så hon kunde liksom se upp. Ända tills de började skyffla på jord.
Panik.
Ja, eller hur? Och Gary och Ruth var noga med att inte täcka över de två rören som stack upp i kistan och genom locket. Mm. För rören skulle förse Barbara med syre. Och när de var klara så stack rören upp bara några centimeter ovanför marken. Det räckte för att ge Barbara luft, men det var nästan omöjligt att upptäcka. Även om nu var de på en väldigt så här avlägsen plats i skogen. Det var väldigt liten risk att någon skulle komma förbi, eller chans. Men om de skulle göra det skulle de förmodligen inte heller se rören ändå. Sen gick de därifrån. Barbara Mackel var levande begravd. Hon hade ju fått en spruta med lugnande medel, men absolut inte mycket nog för att hon inte skulle förstå sin situation och få panik. Barbara skrek och skrek och skrek. Gary Ruth satte sig i bilen och åkte därifrån. Till Florida, där ju familjen Mackel bodde. Medan Barbara låg i kistan började Jane vakna upp ur sin kloroformsömn. Hon kämpade för att komma loss med armar och ben, men de var för hårt knutna. Inte heller munkaven kunde hon få av sig. Hon kunde inte skrika efter hjälp. Hon hade panik. Var var Barbara? Jane lyckades hoppa jämfota ut från motellrummet med händerna bundna bakom ryggen och ta sig till bilen. Hon fick upp dörren på något sätt, lutades mot tutan för att dra uppmärksamhet åt sig. Hon i princip la sig mot ratten liksom.
Smart. Bra jobbat.
Ja, och motellet låg in till ett sjukhus av något slag. Och tydligen var det patienter därifrån som då och då, citat, rymde. Det står inte utskrivet, antyds i källan att det var ett, vad som då kallades, mentalsjukhus. Patienterna som rymde tog sig ofta till motellet och var, i ett citat från motellägaren, stökiga.
Mm-hmm.
Personerna som dök upp var ibland drogpåverkade eller ibland förvirrade. Så när nattportieren den liksom tidiga morgonen hörde tutandet så suckade han först mest åt saken. Och tänkte typ, åh nej, inte igen. Han hade varken lust eller ork att ta hand om det här nu. Han beslutade sig för att avvakta lite och hoppas på att den som störde skulle tröttna och ge sig därifrån. Men tutandet slutade inte. Till slut var portieren tvungen att gå ut. Till sin bestörtning såg han Jane stå lutad, halvt liggande in i bilen, tryckt mot tutan.
Jobbigt då att veta att man bara, åh, orkar inte gå och kolla.
Och nu står det inte hur länge det handlade om, men ja, hoppas att det var kort. Han såg repen runt hennes fötter och runt hennes handleder. Och när han hjälpte henne ur bilen såg han varför Jane inte hade skrikit efter hjälp. När han hade fått loss henne från rep och munkavle sa Jane att hon skulle ringa polisen själv. Hon hade total panik, men ändå lyckades hon hålla sig lugn och fokuserad. Hon fick bryta ihop sen. Hon var den enda som kunde se till att polisen tog tag i det här direkt, för hon var den enda som visste i alla fall lite om vad som hade hänt. Och det var bättre att hon berättade för polisen direkt, istället för att hon berättade för portieren som sen skulle återberätta för dem. Det skulle gå snabbare om hon berättade själv.
Mm.
Hon har berättat sen i intervjuer att hon blev liksom helt, inte kall, men att hon blev liksom, hon blev fokuserad.
Ja, det har man ju hört, att det är man, alltså man reagerar olika. Och det kan ju vara så att man bara får skygglappar för allt annat och blir bara jättefokuserad.
Ja, lösningsorienterad liksom. Och hon sa att hon blev förvånad själv över reaktionen, men också glad över den. När Jane hade ringt till polisen så ringde hon sin man, alltså Barbaras pappa Robert, för att berätta vad som hade hänt. Två personer, en man och en kvinna, som Jane först hade trott var poliser, hade tagit sig in i deras motellrum och tagit Barbara med sig. När poliserna så snabbt var på platsen genomsökte motellrummet efter spår så visade det sig att kidnapparna även hade rånat Jane och Barbara på alla ägodelar de hade av värde i rummet. 5 timmar efter kidnappningen fick Barbaras pappa Robert ett telefonsamtal. Det var Gary, Barbaras ena kidnappare. Eftersom det var 90 mil till Coral Gables i Florida så antar jag då att Gary och Ruth hade stannat någonstans på vägen för att ringa.
Just det.
För 5 timmar kommer de inte dit på. Gary instruerade Robert att gå ut på sin tomt. Det fanns någonting åt honom där. Gary gav Robert instruktioner exakt vart han skulle leta. I ett av de främre hörnen, under en av palmerna, under en sten. Robert rusade ut och började gräva under stenen. 10 centimeter ner under jorden kände han någonting. Han drog upp det ur marken och såg att det var ett provrör av glas. Provröret måste ha varit rätt stort för att i det låg ett 3 sidor långt utpressningsbrev. I provröret fanns detaljerna för hur Robert och Jane skulle få tillbaka sin dotter välbehållen. Och det här brevet är ganska intressant att lyssna på. Så här kommer ett översatt utdrag i brevet. Det är ganska långt, men det är ändå bara en tredjedel av.
Ja, men 3 sidor sa du. Det är ju jättelångt.
Det är jättelångt för det är så detaljerat. Så här börjar det. Sir, vi har kidnappat er dotter och vi vill ha en lösensumma för att släppa henne fri. Hon finns på en säker, men ganska obekväm plats. Vi kommer inte ge er några bevis just nu på att vi faktiskt har henne. Bevisen kommer anlända i posten om några dagar. Och då tänker jag att bevisen är det där fotot.
Ja, och det är ju uppenbart att det här är någonting som de har planterat innan själva kidnappningen hände. Så det förstår man ju att de inte...
Ja. Ja. Brevet fortsätter. Barbara är begravd i en kapsel i marken under ett lager jord. Hon har tillräckligt med vatten, mat och syre för att klara sig i 7 dagar. Efter de 7 dagarna kommer batteriet som ger lådan lufttillförsel ta slut. Och hon kommer att kvävas till döds. Lådan är vattentät och byggd i glasfiber förstärkt med plywood. Barbara har ingen chans att ta sig därifrån. Lådan är nedgrävd på en enslig plats. Det är mycket liten chans att någon skulle stöta på den av en slump. Betänk er situation, sir. Om ni betalar lösensumman inom 7 dagar så kommer vi meddela er vart ni kan hitta Barbara. Om ni inte betalar eller om ni fångar in den kurir som kommer att hämta pengarna, då kommer vi helt enkelt att inte berätta vart hon finns. Och Barbara kommer att kvävas.
Fy vad hemskt. Också när du har berättat så man vet att det faktiskt är sant. Att de har gjort så här. Alltså jag drar ju liksom kopplingar till alla möjliga fall.
Ja, usch. Du förstår alltså att du vill inte fånga oss. För det skulle innebära att er underbara, intelligenta dotter dör. Och efter den inledningen kom de faktiska instruktionerna från kidnapparna. De ville ha $500,000, vilket i dagens penningvärde motsvarar drygt 40 miljoner svenska kronor. De ville ha pengarna i 20-dollarsedlar. Sedlarna fick inte vara äldre än 19 år. De fick alltså inte ha tillverkats efter 1949.
Mm.
Det fick inte finnas mer än 10 stycken sedlar i rad med serienummer som liksom följde på varandra. Högst 50% av sedlarna fick vara nya. Och inga av sedlarna fick ha någon typ av markering på sig. I brevet stod det även citat: vi vill informera er om att alla sedlar kommer granskas i detalj i minst 8 timmar innan vi kommer meddela er var er dotter finns. Vi har en lista på 40 olika tester som vi kommer utföra på en stor andel av sedlarna innan de godkänns.
Det där är nästan så att man så här, trots att han då inte vill luras, så blir man ju ändå orolig för att de skulle hitta någonting utav de där 40 punkterna på listan. Liksom.
Ja, eller hur? Och när Robert hade pengarna skulle han sätta in en annons i alla stora Miami-tidningar. Och i annonsen skulle det stå: älskade du, kom hem. Vi kommer betala alla utgifter och hämta dig var som helst. Och när kidnapparna då skulle se den här annonsen så skulle de ringa Robert hemma och ge honom instruktioner om hur överlämningen av pengarna skulle gå till. Samtalet skulle vara kort, stod det i brevet. Förmodligen för att de inte skulle kunna spåra det.
Mm.
Och de skulle alltså inte upprepa det de sa. De skulle säga det en gång och... hörde han inte då så var det hans problem.
Mm.
Ja. Och om Robert försökte dra ut på samtalet skulle kidnapparna lägga på och Barbara skulle dö. Pengarna skulle packas i en resväska. Och där har jag mina funderingar. För jag tycker att det borde vara större volym än en resväska. För det är 25 000 sedlar. Men
det, ja.
Vad vet jag, det var en resväska i alla fall. Efter att Robert tagit emot samtalet, alltså när det väl skulle komma, så hade han 1 minut på sig att lämna huset. Ingen annan än Robert fick överlämna pengarna. Han skulle köra direkt till den adress han fick under telefonsamtalet. Och han skulle vara klädd i vitt från topp till tå. Och det här tänker jag att det är för att det här kommer ske på natten och kommer vara mörkt att han ska synas, kanske. Jag vet inte.
Ja, det måste väl vara det.
När Robert sen skulle komma fram till överlämningsplatsen, då skulle han stanna och sitta kvar i bilen. En lampa skulle blinka mot hans bil 3 gånger. När så skett skulle Robert gå ut ur sin bil mot ljuset. Lampan skulle vara uppställd på en stor låda. I lådan skulle Robert lägga resväskan och sen omedelbart gå tillbaka till sin bil och köra därifrån.
Men är det här information som han får i brevet eller i över telefonen?
I brevet.
Men vad var det som skulle berättas över telefon då?
Adressen.
Adressen.
Adressen bara.
Aha, okej, okay, tack.
För grejen är att när han väl får samtalet, som man då dessutom måste ta själv, ingen annan får svara, då har han bara en minut på sig att
lämna rummet. Precis, och då måste han ju redan vara vitklädd då. Liksom.
Ja, och han måste veta allting, hur han ska gå tillväga. Liksom.
Jag förstår, så att det enda han behövde var liksom adressen dit han skulle åka. Jag förstår.
Ja. Mm. Robert hade panik. $500,000 var liksom ingenting han hade liggande hemma i kassaskåpet precis. Särskilt inte bara 20 dollar sedlar och de andra villkoren kidnapparna ställde på lösensumman. Han hade inte ens så mycket lättillgängligt på banken. En stor del av hans och Janes pengar var bundna i olika investeringar. Men han fick ändå pengarna för banken visste ju att han var god för det liksom. Men det tog ett tag med tanke på alla de här reglerna som var utsatta med det här med serienummer i följd. Och...
Ja, verkligen, för jag funderar på om man nu ska försöka hålla polisen utanför och liksom inte blanda in massa människor.
Ja.
Hur går man till banken och bara hej, jag ska ha 20 dollar sedlar och det ska... Alltså, det måste, alltså de måste ju bara ha det här är skumt och tillkalla polis själva nästan.
Ja, eller hur? För motsvarande 40 miljoner svenska kronor, det är rätt mycket.
Fruktansvärt mycket.
Men grejen var att polisen visste ju det här. Så att förmodligen fick ju han hjälp på något sätt eftersom Jane hade ju ringt efter polisen.
Ja, men jag tänker också att det måste ju nästan kidnapparna också förstå att det är så i fall, alltså att det inte går att fixa det här om man inte liksom på något vis berättar för någon att ja, det är en lösensumma här som det handlar om. Tänker jag. Och så har ju de försökt att ge så pass sådana instruktioner att det ändå ska vara säkert trots att polisen tillkallas typ.
Ja.
Det låter ju som det. De är ju väldigt, det är ju väldigt obehagligt att de är så. Jag tycker att det låter genomtänkt liksom.
Ja, verkligen.
För vi sa ju det så här, fy vad obehagligt det är planerat. Man bara, ja, det är verkligen planerat.
Det som Robert gjorde, vilket jag tycker var rätt smart, han visste ju på något sätt att jag kommer få loss pengar på något sätt. Han satte in den här annonsen direkt. Nu hade det i alla fall gått nästan ett dygn sedan Barbara kidnappades. Medan Robert hade liksom rusat runt för att försöka få loss pengarna så hade hans bror hållit ställningen hemma i familjen Mackels hus. Ifall kidnapparna skulle ringa innan de hade sagt. För de skulle ju inte ringa för en annan som var inne, men ifall att.
Mm.
Så var det bra att de var hemma och Jane hade inte hunnit hem ännu. Strax innan klockan 4 på natten eller på morgonen den 19 december ringde det på telefonen hemma hos Robert. Det var kidnapparna som gav Robert en adress. Robert kastade sig in i bilen, klädd i vitt, och körde till slutet av den återvändsgata som kidnapparen angett. Men där fanns inget blinkande ljus och ingen låda heller. Robert stod handfallen, han visste inte vad han skulle göra. Efter att ha funderat en stund bestämde han sig för att lämna resväskan med pengarna i alla fall. Det var ändå liksom ett bättre alternativ än att ta med dem hem igen, tänkte han.
Mm.
Då kanske kidnapparna skulle bli ännu argare. Och då skulle de aldrig se Barbara igen. Under tiden Robert satt i bilen och körde hem igen så ringde det igen på telefonen hemma hos familjen Mackel. Eftersom Robert inte hade hunnit tillbaka så var det Roberts bror som svarade. Det var kidnapparna igen. Och ja, de var arga. Var var pengarna? Varför hade inte Robert kommit med pengarna? Roberts bror försäkrade dem att Robert var på väg. De behövde bara vänta några minuter till.
Men god tid, har de gett en adress som typ finns så samma gata eller liksom två gator med samma namn eller något?
Den här frågan har jag och många andra funderat på, för det finns inget svar.
Är det sant?
Ja, det är så. För att efter det här så är det lite oklart vad som hände. Men Gary och Ruth måste till slut ha hittat resväskan med pengarna.
Då insåg de ju själva vad misstaget hade varit, ja. Då gissar jag. Ja.
Det kanske var de som var på.
Kan de inte berätta då? För jag vill också.
Ja. Det var i alla fall så att två patrullerande poliser var ute och körde runt det här området där resväskan skulle lämnas. Och de hade ingenting med fallet att göra. De var liksom bara ute på sån här standardpatrull. Men när de kom körande på den här vägen så kom två personer, en man och en kvinna, gående. De bar på en resväska som såg tung ut i riktning mot en Volvo som stod parkerad en bit bort. Och poliserna som då var ute på vanlig patrullering hade ändå hört talas om kidnappningen. De ropade på dem att stanna. Det är lite oklart vad de tyckte var misstänkt, men kanske gå ut med en resväska mitt i natten.
Mm.
Ja, jag vet inte, men de ropade därför att de skulle stanna. Men istället för att stanna så började mannen och kvinnan springa.
Det är däremot skumt.
Det är skumt. Och i farten så tappade de väskan. Polisen hann inte kapp dem. Istället öppnade de väskan och upptäckte pengarna. när de sökte igenom bilen hittade de nyckeln till det hotellrum som Lucy och Barbara hade bott i när Barbara blev kidnappad.
Ja, de sprang ifrån bilen också. Jag trodde de typ sprang in. Ah, ja,
de sprang klart ut i skogen typ. Och i bilen fanns också två flygbiljetter till Las Vegas. Och det värsta av allt, för kidnapparna i alla fall, var de polaroidbilder de hade tagit av Barbaras kista.
Mm.
För de låg där i bilen. Och inte bara det. Det fanns foton av kidnapparna själva också.
Förlåt. Okay.
Ja, vad ska
det är
man säga?
Så extremt lite som är roligt med det här. Men ja. Alltså, okej.
Okay. Fast det, nu blir det faktiskt lite roligt. För att det var inte vilka bilder som helst.
Nej.
Det var nakenbilder.
Ja.
Så nu hade polisen ett riktigt ordentligt signalement av de två. FBI gick igenom hela bilen och hittade ett antal fingeravtryck som de sparade. Men även om de hade helkroppsbilder av kidnapparna så visste de ju inte vilka de var ändå. FBI kollade därför med bilregistret vem bilen tillhörde. Den visade sig tillhöra den då 28-årige George Deacon. Och vem var då den här George Deacon? Jo, han arbetade som researcher för SeaWorld. Men han hade ett jobb till. Han jobbade på Miamis universitet, där han byggde ventilerade lådor. Ventilerade lådor. FBI visste att de hade träffat rätt. Nu visste de vem den manliga kidnapparen var. Efter att ha intervjuat bland annat George chefer fick de fram att George brukade umgås med en kvinna vid namn Ruth Iceman. Ruth pluggade på universitetet och skulle snart ta examen. FBI kollade på alla ställen George och Ruth skulle kunna tänkas befinna sig, men de hittade dem inte. Nu hade det gått 2 dygn sedan Barbara kidnappades. Då fick FBI ett telefonsamtal. Det var en man som hade köpt en begagnad lastbil. Och i lastbilen hade han hittat en massa brev. Vissa av dem var adresserade till en man som heter George Deacon. Och vissa till en annan man vid namn Gary Christ. George hade ju FBI numera koll på. Men vem var den där Gary? Efter att ha tittat på Garys bakgrund visade sig att han var en 23-årig man med ett rätt långt brottsregister. Redan som 14-åring hade hans brottsliga karriär börjat. I alla fall var det då han åkte fast första gången. Då hade han stulit en båt. 1 år senare så hade han stulit en bil.
Men här blir det på samma sätt som man säger, varför tyckte poliserna, de patrullerande poliserna, att den här 2 personerna med en resväska var misstänkta? Liksom. Den här ägaren bara, jag hittar brev, det är nog bäst att jag ringer FBI. Vad är det i breven? Började han läsa dem? Och
han visste ju ingenting.
Nej, de hade inte gått ut med någon namn, för då, det hade ju liksom gett mening då.
De hade varken gått ut med namn eller kidnappningen i sig. Det var ju bara polisen som visste än så länge.
Jättekonstigt. Undra. Någonting måste
det
ju vara.
Det måste ha stått någonting i breven.
Ja.
Någonting.
För det är ju det man gör om man hittar brev. Man bara, jag ska läsa.
Ja, det är ju så. Och det var förmodligen inte vanliga liksom, hej, hej, hur mår du? Någonting annat stod i breven.
Ja, någonting måste jag vara.
Och när de kollade vidare på den här Gary så hade han först då stulit en båt som 14-åring och en bil som 15-åring och då skickades han till en slags uppfostringsanstalt för unga brottslingar. Men Gary trivdes inte med livet där. Han rymde rätt omgående. 2 år senare åkte han fast för att ha stulit 2 bilar. Nu skickades han till en annan uppfostringsanstalt och stannade faktiskt tiden ut den här gången. Men när han väl kom ut så firade han det genom att stjäla 2 bilar till. Det här var 1966 och Gary var 20 år gammal. Han åkte fast för de här senaste bilstölderna och dömdes till fängelse den här gången. Mellan 6 månader och 5 år. Som domar rätt ofta i USA.
Jag vet inte varför. Jag reagerar alltid på när du säger vilket år det är. Mm. För jag tänker av någon anledning att det här är typ 80-tal.
Ja.
Det var nog för att du visade bilden. Och hon ser lite ut som en 80-tals stil i håret,
ja,
tror
jag.
Ja,
det gör faktiskt. Det
stämmer. Förstår du? Så att när du bara, 60, vad du nu sa nu.
Ja, 68.
Jag bara, va? Är det inte 80? Det är 8. Ja, förlåt.
Men det var det inte, utan där hände 1968, men nu är vi mitt i hans Garys brottsregister. Och 2 år innan kidnappningen 1966 så var han alltså 20 år gammal.
Mm.
Och åkte då fast och dömdes till fängelse mellan 6 månader och 5 år. Men han hade inte lust att sitta i fängelse. Efter 5 månader så rymde han och hade varit på rymmen sedan dess. Alltså fram till kidnappningen. Han hade under ett annat namn, alltså George Deacon, fått jobb på SeaWorld och på Miamis universitet. Gary och George var alltså samma person.
Ja, ah, jag fattar. Men vad sjukt att han lyckades liksom få jobb.
På universitetet.
Eller hur? Ja.
Eftersom Gary var en registrerad brottsling så fanns hans fingeravtryck dokumenterade. FBI jämförde dem med några av dem som de hade lyft från kidnapparnas Volvo. Och det var såklart en match. FBI visste som sagt inte var Gary och Ruth var. Kanske var allt över nu när överlämningen slutat i katastrof. Det hade ju kidnapparna faktiskt varnat för. Att Robert bara hade ett försök på sig. Men klockan 20.30 den kvällen ringde det på telefonen hemma hos pastorn i kyrkan som familjen Mackel tillhörde. Det var Gary. Han sa att Robert skulle få en ny chans att överlämna pengarna så att han och Jane kunde få tillbaka sin dotter. Gary bad pastorn att lämna över meddelandet om adressen där Robert skulle lämna pengarna samt vilken tid. Pastorn gjorde så och Robert följde instruktionerna till punkt och pricka den här gången också.
Men då fick han tillbaka den här resväskan från poliserna då, eller?
Ja, för det var ju hans pengar. Och till paret Mackels enorma lättnad gick det bra den här gången. Robert lämnade pengarna enligt instruktion. Ett antal timmar efter överlämningen så ringde Gary upp FBI och gav en växeltelefonist en instruktion om vad Barbara fanns nedgrävd. Instruktionen var luddig. Gary sa i princip att de skulle leta i ett skogsområde ett visst avstånd från staden Duluth. Och det var ett stort område.
Men hjälp! Ja, det är så här 2 kilometer från. Man bara, i vilken riktning?
Ja, eller hur? 100 polismän och FBI-agenter skickades ut för att söka. Det var bråttom och polisen hade inte nog med spadar till 100 personer. De gick i ett rutmönster och vissa av dem grävde med händerna i jorden för att desperat försöka hitta spår av Barbara eller kistan.
Men hjälp, ja.
Och det sägs att när FBI-agenterna var klädda i kostym, jag tycker att det ger en bild liksom av...
Ja, de tog även du, så här kontorspersonalen.
Ja, de tog alla. Alla de hade i närheten.
Mm.
Polisen och agenterna sökte och sökte men hittade ingenting. Men Barbara som låg begravd under jorden, hon hörde fotsteg ovanför. Hon började banka och banka så hårt hon kunde i lådans tak i hopp om att någon skulle höra henne. Men ingen hörde. Barbara var svag och medtagen av influensan och av att ha legat i lådan så länge.
Alltså jag tänkte just det här med influensan. Nu känner inte jag till hur man mår när man har den. Nej. Men just att hon var så här, jag orkar inte åka själv, mamma kan inte du komma och hämta mig? Och så tänker jag såklart på så här, hon hade mat och dryck för 7 dagar.
Ja.
Men avföring och kiss, alltså ja, va?
Eller hur? Och att hon var så sjuk gjorde det förmodligen mycket lättare för de att kidnappa henne. Men man kan ju också undra, de hade ju planerat det här. Hur kunde de veta att hon och hennes mamma skulle åka just då?
Ja, för det är ju det. De har ju uppenbarligen övervakat henne och känner till vad hennes pojkvän heter. Ja. Då. Men just det här, har de följt efter?
Ja, eller har de haft någon så här... känt någon på hennes studentkorridor? Alltså...
Ja, eller bara kampat utanför och bara, vilken dag som helst kommer hon åka, så nu sitter vi här och väntar liksom.
För att det är snart
jul.
För
de åkte ju väldigt tidigt.
Ja.
Det var väl 18-19 december? Ja,
16.
16 till och med. Så att, ja. Vet attans alltså.
Nej. Men Barbara låg i alla fall där och bankade så hårt hon kunde. Men så såg en av FBI-agenten ett område där jorden såg mer lucker ut.
Mm.
Liksom nygrävd. Och så såg han de 2 rören som stack upp i lådan.
Äntligen.
Agenten började skrika, Barbara Mackel, Barbara Mackel, det här är FBI. Vi är här. Hans rop hördes såklart av de som sökte runt omkring honom också. Och agenter och poliser kastade sig på knä och började gräva. Det sägs att de grävde så frenetiskt och desperat att deras händer började blöda. För de hade ju inte hört Barbaras knackningar, så de hade ingen aning om hon levde eller var död. Klockan 4 på eftermiddagen den 20 december bände FBI upp locket till glasfiberkistan. Barbara Mackel hade tillbringat 83 timmar under jord.
Oh.
Så hon hade alltså legat nedgrävd i mer än 3 dygn. Och hennes ögon hade svårt att se när hon kom upp i lådan.
Mm.
Hon kunde inte gå själv och hon var svårt uttorkad. Men hon såg att poliserna och agenterna runt om henne grät.
Åh fy.
Barbaras första ord var, hur mår mina föräldrar?
Men vännen. Ja, men det är klart hon måste vara jätte... Alltså dels orolig för mamman, som ju också var med på överfallet. Men också så här...
Hur mår de av det här liksom?
Ja, men...
Ja, för hon, jag antar att hon kan ju inte veta om hennes mamma bara blev medvetslös eller dog. Hon vet ju inte vad som hände med henne. Hon såg henne bara få någonting över munnen och sen tuppa av.
Ja, och nu tänker jag också på till exempel det här avsnittet. Det var ett bonusavsnitt som du gjorde om i Atlanta. Att det var en som så här, han blev inte skadad av själva bomben.
Nej.
Men han fick en hjärtattack av att vara i närheten av där det hände. Alltså, så att, alltså man kan ju verkligen bli medtagen av
chocken.
Av chocken, ja. Av saker, ja.
Så är det ju. Men nu var Barbara i alla fall hittad. Och samtidigt som hon hittade så var Gary på flykt med pengarna. Han och Ruth hade på något sätt tappat bort varandra i samband med att pengarna överlämnats. De hade tänkt att fly med en båt tillsammans och nu fick Gary fly ensam. Men han hade ingen båt. Det hade han inte riktigt planerat. Det var dock enkelt att lösa för han hade ju pengarna. Gary hittade en man som ville sälja sin båt. Han köpte den och han överlämnade pengarna. När Gary hade åkt därifrån, alltså åkt iväg med båten, så ringde mannen FBI. Det är så många som är så uppmärksamma i det här fallet.
Verkligen?
Ja, för han hade redan från början tyckt att Gary betett sig underligt. Och exakt vad han menar med det är ospecificerat. Kanske stressat eller någonting. Nervöst.
Ja, men det är just det där du vet när man så här tittar sig över axeln. Alltså jag tänker att det kan vara sådana subtila grejer. Att man är liksom, det är så här, han var jagad. Undrar om FBI jagar honom. Alltså.
Och dessutom så betalade han ju båten kontant med 20 dollar sedlar.
Ur en jättestor resväska. Precis. Som var full med sedlar.
Ja. FBI satte in en helikopter för att söka av området runt platsen där Gary hade köpt båten. Och till slut hittade de faktiskt båten, men Gary hade troligen märkt att FBI var honom på spåren, för båten var övergiven. En sak till som Gary hade övergivit, det var pengarna.
Nej.
Kvar i båten fanns 480 000 dollar. Så det saknades alltså 20 000. Kanske var vad båten kostade, i och för sig en väldigt dyr båt, men ja.
Ja, men han har, alltså han är väl antagligen på fot då, tänker man. Ja. Eller förstår du att han bara, jag måste lämna.
Ja, och jag kan inte bära mer. Precis. Och precis som du sa, nu var Gary alltså troligen på flykt till fots. Allmänheten gav sig ut, för nu hade det kommit ut i nyheterna. De gav sig ut och började leta. Folk som hade hundar tog med sig dem. Och jag läste någonting om att i princip alla i trakten var ute och letade. Och det blev till och med så många att de enligt källorna då störde letandet. För det var folk precis överallt. Jag vet inte om det stämmer. En av polismännen slog sig ihop med en lokal slaktare för att leta tillsammans. För det var lättare att vara två, i synnerhet om man sökte under natten, vilket det hade hunnit bli nu. Det hade alltså hunnit bli den 21 december. De bestämde sig för att leta i en del av de träskmarker som Florida till viss del består av. Efter en stund hörde de underliga ljud. De kände inte igen ljuden. Det lät varken som en fågel eller en alligator. Och där hajade jag också till, för alligatorer låter väl inte så mycket. De är väl väldigt tysta förutom själva ljudet när de simmar.
Jag har ingen aning.
De tänkte att det kanske lät som Gary. Polismannen och slaktaren riktade sina ficklampor mot ljudet och började gå. Och där var Gary, sittande på en stubbe i träsket.
Och gjorde vad för ljud ifrån sig, undrar man ju då.
Oklart. Gary häktades. Men var var Ruth? Ruth blev den första kvinna att sättas upp på FBIs lista över FBIs 10 most wanted fugitives, alltså de 10 mest eftersökta amerikanska brottslingarna. Och hon hittades till slut drygt 2 månader senare, den 5 mars 1969 i staden Norman i Oklahoma. Ruth hade inga pengar, hon behövde ett jobb. Och Ruth var smart. Hon visste precis vilket jobb som passade henne. Hon skulle jobba på sjukhus. Och det var ju supersmart eftersom sjukhus är en sån här typisk arbetsplats där man absolut inte gör någon bakgrundskontroll.
Precis. Eller. Perfekt.
Men kanske missade Ruth den lilla detaljen. Och såklart, sjukhuset skickade in Ruths fingeravtryck enligt deras rutin. Och en match mot brottsregistret hittades. Och hon var ju inte dömd brottsling i det här laget, men jag antar att misstänkt även fanns med i registret.
Ja, de hade väl lyft hennes fingeravtryck från Volvon och kanske motellrummet. Och då var ju hon eftersökt liksom.
Precis. Så de hittade henne då och hon åkte också fast. Hon blev dömd till 7 års fängelse, varav hon avtjänade 4. Och efter att hon hade blivit frigiven så blev hon utvisad till Honduras som hon tidigare hade utvandrat ifrån. Så efter det här så vet jag ingenting om vad som hände med henne. Mm. Gary då? Han dömdes till livstidsfängelse. 1971, 2 år efter kidnappningen, så skrev Barbara en bok om det hon hade varit med om, tillsammans med journalisten Jean Miller. Boken heter 83 Hours Till Dawn, alltså 83 timmar till gryningen. Den gavs alltså ut 2 år efter kidnappningen och den kan man hitta på Amazon bland annat. Och jag har bara hittat begagnade ex, men det spelar ingen roll. Och jag har inte hunnit läsa den än, men den är troligen bra för att den har väldigt bra betyg. 4,8 av 5. Gary ville inte vara sämre. Han skrev också en bok. In i fängelset.
Ja, och det där får man inte göra längre, va? Nej.
Eller, jo, det får man göra. Man får skriva många böcker man vill. Men man får inte tjäna pengar på det.
Nej, just det. Så är det, ja.
Så är det. Och jag vet inte om han tjänade pengar på sin bok. Men den heter i alla fall The Man Who Kidnapped Barbara Mackle. Det vill säga mannen som kidnappade Barbara Mackle.
Fy, vad osmakligt att sälja böcker på hennes namn.
Eller hur? Den gavs ut 1972. Nu skulle jag vilja säga att den här boken går inte att köpa längre. Det är ingen som har intresse av den. Och att den fick urusla recensioner. Men den finns faktiskt också på Amazon. Och den har 5,0 i betyg.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Oh, oh, ja.
Men tillbaka till historien. Gary blev en riktig mönsterfånge. Till skillnad från tidigare gånger han hade tillbringat tid på ungdomsvårdsanstalter och i fängelse. Han vände hela sitt liv. Han började plugga och ansökte så småningom om villkorlig frigivning. Han ville börja studera på universitetet och ta examen för att sen kunna börja betala tillbaka till samhället för vad han hade ställt till med. Han ville bli en god medborgare.
Mm-hmm.
Efter 10 år i fängelse blev den då 34-åriga Gary frigiven.
Och det är ju ingen ålder heller.
Nej.
Han har ju verkligen livet kvar.
Ja, han gjorde faktiskt det han hade sagt. Han pluggade och efter några år var han färdig läkare. Och han arbetade som läkare i Indiana i många år. Men allt var inte frid och fröjd. År 2003, när han hade varit läkare i knappt 20 år, så fick han sin läkarlegitimation indragen. Det hade nämligen kommit fram att han hade ljugit om någonting under sin tid som AT-läkare. Alltså det man är direkt efter examen. Så typ 20 år tidigare hade han ljugit om någonting i tjänsten.
Mm.
Och blev då av med sin legitimation 20 år senare. Och efter det började det gå ut för ännu mer. 3 år senare, 2006, häktades Gary. Han hade varit ute med sin segelbåt på en liten seglats. Men han hade inte varit ensam. Det var det som var problemet. I båten hade han haft inte bara 4 illegala invandrare utan även 14 kilo kokain. Gary dömdes till 5 år och 5 månader i fängelse och frigavs i november 2010. Gary blev då villkorligt frigiven, vilket då innebär vissa förpliktelser. Han skulle rapportera in till sin övervakare regelbundet och han fick inte bege sig utanför vissa geografiska zoner. Vill han åka ut ur delstaten till exempel behövde han ansöka om det via sin övervakare.
Mm.
Men Gary gillade inte att följa regler. Han var så himla seglingssugen. Han begav sig till Kuba, men blev påkommen. Hans villkorliga frigivning blev indragen och hans straff ökades på med drygt 3 år. På senare år har det dock ordnat till sig igen för Gary. Nu är han i 70-årsåldern och lever ett ganska tillbakadraget liv i Auburn, Georgia. Han är dock rätt aktiv på Facebook och gör inlägg var och varannan dag. Och jag skriver på det sista på det här manuset den 7 december.
Mm.
Och då gjorde han ett inlägg om att idag, alltså den 7 december, så är det Pearl Harbor-dagen. Det är alltså 81 år sedan Pearl Harbor bombades. Och många av hans inlägg är djupt kritiska till krig i allmänhet. Men Gary tänker inte bara på det stora. Han lägger även en del av sitt fokus på det lilla. Ett inlägg från den 15 november i år som han har skrivit helt i versaler handlar om vad man ska göra om man får in regnvatten i avgasröret till en traktor. Ja, som du förstår har jag varit inne på hans Facebook, hittat honom.
Oh, väldigt intressant.
Och det här är ju egentligen helt irrelevant för dagens fall.
Jo, fast det men gör det ju mer verkligt på något
gör
vis.
Ju det.
Ja, nu målar liksom, ja, och så att det är så nutida blir ju också så här, oj då, det här händer nu.
Precis det jag tänkte säga, för att 1968, för mig känns det, sådana fall kan ibland kännas lite, inte sagolika, det är helt fel ord. Men overkliga, avlägsna. Så det här gjorde det väldigt mycket mer verkligt för mig.
Ja.
Plus det här att nu, han framstår ju som en helt vanlig pensionär.
Mm.
Som lever småstadsliv och intresserar sig för det lilla och det stora. Och
ja, men han är väl det. Och det, på något vis så blir man så här, han kan ju inte samtidigt, för han gjorde det här när han var 23 år.
Ja.
Det behöver ju inte innebära att han är den personen som alla dagar i veckan ända upp till det att han är 70 skulle alltså, tycka att det var en bra idé att kidnappa en person.
Nej.
Så är det ju. Utan antagligen så är han ju inte den personen idag. 50 år senare. Och så är det ju.
Ja.
Och det är ju, ja, nu har han ju åkt fast för lite andra grejer, men ja.
Ja. Men de andra brotten, nu säger jag inte att det är inte brott, men det har ju varit dels att han har hjälpt illegala invandrare. Det kan ha gjort liksom av ett gott hjärta, eller man ska säga. Eller för att tjäna pengar förvisso.
Ja, men det var den där 14 kilo kokain då.
Ja, det var ju det. Det var ju det. Men det var ändå inte, för mig är det inte paritet med att kidnappa någon och gräva ner dem under jorden.
83 timmar, nej.
Men Barbara då? Vad hände med henne?
Tänkte just det, jag vill höra om henne. Hur mår hon?
Hon gifte sig så småningom och fick 4 barn. Hon heter numera Woodward efternamn. Hon är 74 år gammal idag. Och om ni känner igen efternamnet så är det för att mannen hon gifte sig med, det var Stuart Woodward, alltså hennes pojkvän som de då använde som anledning till att komma in i hennes rum. Barbara och Stuart var gifta fram till 2012 när Stuart gick bort. Förutom att hon skrev den här boken 1971 så har hon i alla år valt att tacka nej till att bli intervjuad. Det tänker jag kanske också var ett skäl att skriva boken väldigt snabbt ju efter det här. Att
lämna det bakom sig. Det kan ju också vara ett sätt att alltså en slags terapi liksom. Ja. Och sen så bara, men nu är jag färdig med detta. Igen, jag vill inte att det här ska liksom sätta en prägel på hela mitt liv.
Precis. Och kanske tänkte hon också att hon skulle slippa så mycket intervjuer efteråt för att allting finns i boken. Nu har hon inte sluppit, hon har fått förfrågningar, hon får det fortfarande, men hon tackar nej. Och det var fallet med den kidnappade och levande begravda Barbara Mackall.
Du, var intressant. Alltså man tror ju nästan inte att det någonsin skulle ske, att man blir levande begravd på det sättet. Helt otroligt.
Det är så fruktansvärt, men tack och lov att de hittade. Det är ju det, många fall vi gör är ju så hemska och de slutar inte bra. Och det här vart ju inte bra slut ändå. Alltså,
nej, men alltså, nej, det är klart att man är traumatiserad. Liksom, men, alltså,
men de hittade henne levande.
Ljuvligt, tack snälla, vad intressant.
Tack själv, tack för att du har lyssnat och tack för att ni där ute har lyssnat.
Ja, men verkligen.
Vi kanske ska ta och höras imorgon igen.
Ja, kanske. Får vi se. Ja. Kanske.
Ha det bra tills dess.
Ha det bra.
Hej då. Roadway. På motellet Roadway Inn